Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner. Välkomna till ett extrainsatt avsnitt av Burleskpodden faktiskt. Vilket också blir vårat sista för i år och summering av 2017. Mig som ni hör prata, jag heter Aurora Brännström och jag sitter på Custom Music Production, så det är Andreas Hedberg som står för ljud och redigering. Det är precis som vanligt. Och jag ska också säga att Burleskpodden, den produceras av Brännström och Lundgren Jazzproduktion HB. Det har den alltid gjort. Jag har inte varit så tydlig med det, men jag ska vara det nu. Som sagt, dagens program är lite annorlunda. Det är extra insatt därför att jag vill så gärna tacka alla som har varit här, alla som har lyssnat. Och jag vill också dela med mig av lite så här bakom ljudspakarna material kanske. Ja, det här har ju varit en fantastisk resa egentligen hela det här året. Och för mig varit så enormt givande och mödosamt och stressigt och underbart och roligt. Och alla känslor har det varit. 2017 har ju varit ett fantastiskt år. Jag har ju lanserat Burleskpodden, vilket känns som ett av de projekt hittills i mitt liv som jag är mest stolt över faktiskt. Jag är extremt stolt och tacksam mot mig själv att jag liksom vågade göra det. För att jag gjorde det med liksom ganska höga ambitioner, så som jag alltid liksom gör med mina projekt. Och jag satte ribban högt redan från början. Det började ju med att jag 2016 var lite frustrerad kan man säga. Allting började i en slags frustration. Och jag sökte mig en plats liksom, i burleskvärlden som jag hade väl en plats, men att jag ville liksom, jag ville ha mer någonting att landa i och grunda mig i med det jag gör. Att ha en plattform mer. Plus att jag var riktigt förbannad kan man säga, eller bitter på media och hur liksom burleskvärlden hanteras i media, det vill säga nästan inte alls. Det är klart att det skrivs ibland om saker som händer inom burleskvärlden och saker som händer genom liksom inom dragkultur, eller väldigt sällan vad gäller fetisch scenkonst, vilket jag vurmar mycket för. Jag tycker om det. Så, och även liksom det jag gör och har gjort har ju inte uppmärksammats publikt från media så mycket. Och vilket har varit någonting som jag verkligen har kämpat för. Jag är den här personen som Sveriges media är förmodligen jävligt trött på. Eftersom jag med jämna eller ojämna mellanrum liksom, ja, jag knackar på dörren helt enkelt med mail eller telefonsamtal eller sådär. Hej, hej, nu har jag det här projektet på gång och ja, jag vill bara säga det. Jag är grym. Så här. Jag gör det. Och så får jag ibland fin feedback tillbaka. Ibland händer det någonting. Man hamnar i någon tidning eller så här. Men så väldigt, väldigt sällan jämfört med andra scenkonstformer och jämfört med hur mycket tid jag lägger ner på det. Och jag vet att mina kollegor inom burleskvärlden har det på samma sätt. Så därav har ni grunden till varför jag ville lansera den här podcasten. Och sen handlar det också mycket om att jag är ju sångare och jag älskar att hålla på med min röst. Och jag tycker att radio är så fantastiskt som medel bara att nå ut. Så Burlesque-podden är ju liksom en... Det är en rolig podcast som jag har velat göra för mig. Men det är också en plattform där jag tänker att... Är det ingen som plockar upp det utifrån, då får vi fan göra det själva. Och det är lite så jag funkar. Innan jag går igenom, för jag hade tänkt att jag skulle prata lite grann om de här programmen som vi har gjort under året. Och de här fantastiska människorna som jag har fått lov att träffa och intervjua här i studion. Så vill jag först och främst tacka Andreas Hedberg, min ständige kompanjon och goda vän som har låtit mig få göra den här podcasten i sin studio vecka efter vecka och redigerar programmen och är den bästa samarbetspartnern man kan tänka sig. Tack! Räcker inte, men tack! Och sen så vill jag tacka också min man, Ludvig Lundgren, på då Brännström och Lundgren Jazzproduktion HB som vi äger tillsammans. För att du låter mig vara den som jag är och landa alla mina storslagna, riskfyllda, fantastiska projekt. Och att du står ut med mig. Vi har ju snart varit tillsammans i 10 år. Och att du fortfarande är kvar, det är fantastiskt. Och att du är med mig i detta och låter mig ta av våran företagsbudget för att göra det här till exempel. Jag vill tacka dem som faktiskt har sponsrat oss genom det här året. Och då är det framför allt nätbutiken Passion of Sweden som har varit fantastiska i det här och sponsrat oss. Passionofsweden.se som... Ja, ni har hört en del av programmen, så har de kommit in och hjälpt oss. Fantastiskt och väldigt, väldigt trevliga är ni, det ska ni veta. Så all cred till er för gott samarbete. Även Chambers of Love ska ha ett tack för att ni har hoppat på tåget en liten stund. Jättefint och också jättefint samarbete. Och sen vill vi tacka Ottarfonden och RFSU för det arbetsstipendie som vi fick i somras var det väl. Och de pengarna som var ganska mycket, yay, har vi använt för att liksom utveckla den sexualpolitiska delen av den här podcasten. Som ju är väldigt viktig. Så er vill jag tacka. Sen vill jag såklart tacka er som har lyssnat. Ni som har liksom hjälpt mig och oss uppåt. Och hela tiden fått våra nedladdningssiffror att stiga. Dag för dag faktiskt. Och tack alla ni som har kommit med pepp och kärlek och fina kommentarer. Och alla som har delat på Facebook och Instagram och bara spridit Burlesque-podden. Hej vilt! Och liksom, tusen tack Burlesque-communityt för att ni... är som ni är allihopa och har mottagit det här med så öppna armar. Ja, det här tacktalet skulle ju kunna hålla på i en evighet, men det ska det inte göra. För att nu ska jag nämligen gå in och prata lite grann om de gäster som vi har haft där under 2017. Vi började ju storslaget den 6 februari med Fräulein Frauke, The Saucy Songbird. Producent också för Fröken Frauke presenterar Burlesque.
Apropå det, vill du liksom förklara lite grann? För jag tänker att burlesken, för dig liksom, hur skulle du förklara vad burlesque handlar
om? Absolut, jag kom på det. Det är bra, vi kanske börjar där. Vad är burlesque? Nej, men burlesque är, när jag blir frågad av typ journalister eller folk som inte eller så här, vill ha ett kort svar för att man kan prata i timmar om vad burlesque är, då brukar jag säga att burlesque är en kabaréunderhållning med en liksom en vintage-inspirerad kabaréunderhållning med någon form av feministisk underton och innehållande striptease. Och det är liksom ganska kondenst. Men vad det innebär i praktiken är ju att det är extremt brett. Så det är liksom en konstform, en scenkonstform där sexualitet tar den första platsen i ett underhållningssyfte. Och sexualitet som vi vet, vilket är det som gör det så spännande, är ju så mångfacetterad. Och även liksom scenunderhållning är väldigt mångfacetterad. Så man kan bokstavligen göra burlesk på liksom miljoner sätt. Och alla har olika inriktningar.
Går det trender i burlesk?
Det är absolut, gud ja. Och man kan se jättetydliga trender både med tid, alltså liksom vissa år är det vissa saker. Men man kan också verkligen se trender inom olika liksom, geografiska scener.
Och hon var ju väldigt generös, och eller liksom hon och John Paul har ju varit väldigt generösa i det här redan från början och hela vägen, genom att välkomna oss så fint och även låta oss hålla våran releasefest hos dem på Nalen. Det blev också ett program senare, vilket jag ska komma till. Men Fräulein Frauke berättade ju, hon gav ju liksom en jättebra start för den här podden, för att hon gav ju som en introduktion in i burleskens värld och pratade mycket om så här, vad är burlesk? Var kommer burlesken ifrån? Och det är ju jättespännande. Så att vi fick liksom en slags historielektion där från första början.
Burlesken har en jättespännande historia. Som följer både såklart underhållningsmässigt historia, men också kvinnohistoria och feministisk historia, och det här med liksom sexuell frigörelse och att ta plats som individer. Så det är en jätteintressant historia. Men den klassiska burlesken är mer en liksom homage eller hyllning till de här kvinnorna som då strippade under burleskens heydays. Vilket man kan prata om liksom andra hälften av 1800-talet till ungefär 50-talet.
Ja, just det.
Sen har det rullat på. Sen hade vi efter Frauke, så var nästa program med cirkusartisten Rasmus Wurm. Vilket också var väldigt, väldigt spännande, för att Rasmus uppträdde för både vuxen och en yngre publik, alltså för barn. Och så pratade vi också om manlighetsnormer med Rasmus, vilket var väldigt spännande tycker jag. Bra perspektiv att få in så här ganska direkt.
Alltså när jag uppträder för en vuxen publik så är man ju kanske ganska dirty, för att de gillar det i munnen när man pratar. Jag har ju en akt som heter Juggling Around the World. Och där gör jag ju skämt som de blir ju snuskiga i betraktarens öga. Men jag gör ju samma skämt för femåringar, och de tycker också att det är roligt. Men de kanske inte, de hänger inte med på det, på det sexiga i det, utan det är de vuxna då. Och då blir det ändå.
Vet du, det här är faktiskt en av de sakerna som jag hade velat prata med dig om idag.
För att jag, vad roligt.
Ja, nej men för jag vet ju att du uppträder mycket för vuxna, men också för barn.
Ja.
Och nu har ju liksom, jag har ju sett dig då som vuxen publik. Och då tänker jag att så här, ja men Rasmus Wurm, han är en ganska så här sexuell person på scen. Och jag vet ju att du också uppträder för barn. Och då har jag funderat på, men hur förhåller du dig till det? Vad är det som förändras i det du gör på scen när publiken har en annan ålder? Ja, hur tänker du kring det? Alltså sexualitet kontra vuxen publik, barnpublik.
Ja.
Vad händer med dig?
Ja, bra fråga. Egentligen tror jag inte att det händer så mycket, för att jag gör ju nästan samma sak. Det är väl, alltså, man är ju helt annorlunda med barn. Jag är nog inte, alltså, nu handlar det om baktankar. Jag står inte med min barnpublik och tänker att oj, den här femåringen var ju het liksom. Vilket jag kan göra med en vuxen publik. Eller bara att sådär. Och då har man en annan sorts, kanske annan sorts sug i blicken helt enkelt. Men egentligen så ändrar jag nog inte så mycket på det jag gör, bara att jag kanske gör lite, jag försöker ju vara mer komisk när jag strippar för barn helt enkelt. För att de ändå inte, alltså om de ska börja se det som ett, som någonting annat. Och då handlar det om bygge. Jag skulle inte gå in och göra bara jojo-akten på en barnföreställning.
Nej.
Det går inte, utan då måste man ju ha någon sorts båge, att de redan vet, att de förstår under föreställningens gång att vad som helst kan hända. Men allt som händer kommer att vara roligt.
Just det.
För annars kan det bli jättekonstigt. Och barnen tar inte illa upp. Alltså, dels så kommer jag ihåg föreställningen. Jag brukar hänga min jacka i publiken. Och så har jag tagit av mig och så ska jag gå ut. Och så har jag så här klänning. Och så sitter det tre rader med ganska små barn längst fram som jag måste kliva över. Och då har jag klänning på mig. Och de bara, okej, om ni inte tittar upp nu så ska jag bara. Och sen hör man när man liksom går för att hämta sin jacka så här. Han hade jättefula kallingar på sig.
Tredje programmet då hade vi Harley Quinn, en av mina personliga favoriter och nära vänner också.
Idag så har jag den stora äran att
sitta här och prata med ingen mindre än Harley Quinn. Denna burleskartist, dansare, performanceartist och även del av burleskgruppen Vaudevillen Burlesque Variety. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket. Ja. Och nu är jag så här picky. Ja. Det var nästan ett. Men det är bara ett S där på slutet, ja. Så var det perfekt. Ja. Men annars liksom, uff.
Vaudevillens Burlesque Variety.
Oh, jag kom lite där.
Och Harley Quinn, här måste jag få lägga ut texten lite grann, för jag är så himla glad för din skull. Alltså det gick ju bra för henne redan då i februari var det, när hon var här. Men idag så har det liksom hänt så jäkla mycket från dess. Harley Quinn har ju liksom hittat ett hem på fetischscenen också, med sin burlesk, vilket jag tycker är fantastiskt. Och speciellt utifrån att jag så gärna vill att våra konstarter ska connecta med varandra liksom. Jag tror att det behövs för att bli större. Och därför är jag så himla glad för dig, Harley Quinn. Och Harley Quinn pratade ju om sig själv och sitt artisteri, och liksom både då som solartist och som del i The Vaudevillens Burlesque Variety. Vilket är en trupp som jag också kommer komma tillbaka och prata lite om senare. Tusen tack för att du var här.
Men jag tänker att många kan nog tycka att ja, men burlesque är ju så här, ja, men då du blir som någon slags offer, och det där spelar ju bara patriarkat i händerna. Mm. Det är ju bara som strippjobb och strippa får man inte vara. Liksom. Mm, bara. Men att vill du komma upp på en scen och uttrycka ett nummer där du är liksom, nu tappar jag bort mig. Att du vill vara med som ett sexuellt objekt, då är ju det ditt uttryck, och det är okej. Okay. Och det njuter ju folk av att se på. Det finns folk som njuter av att se på det. Det finns folk som tycker att ja, men så där kan man väl inte stå. Men jag tycker att det måste också få plats, och gärna för min del.
Mm.
Gör det.
Ja, men då tänker jag så här, det kanske också handlar om så här, från vilket perspektiv man ser det. Är det kvinnan själv som har valt att göra det här? Mm. Eller är hon tvingad?
Självklart. Mm. Ja, men det är ju såklart. Men jag tänker att just inom burlesken så är det ju, upplever jag väldigt ofta självvalt. Då, att liksom, nej, men det här står jag för. Jag älskar att vara undergiven. Eller jag älskar att vara skitsexy och bara så jävla kurvig. Eller så jävla pinsmal. Och liksom...
Just det.
Ja, det är nog det där med att vara ett objekt som jag tror att många blir så här, det med nusch.
Sen var det slutet på februari, och då gjorde jag min första intervju på engelska tillsammans med St. Edgard, som då var ganska ny på burlesque-scenen, eller boylesque-scenen, och som idag, ja, är rutinerad skulle jag säga. Jättekul att ha dig här, och jätteroligt att kasta mig in också i att göra en intervju på engelska så där ganska tidigt, för att det är ändå någonting som återkommit och som kommer att återkomma i framtiden på olika sätt.
But how easy is that? I mean, what actually, does it take to be yourself?
Actually, it's not so easy, because what it take actually, and maybe it is easy. For me, what it took was that what I learned by performing at Meltbar is that, you know, I just learned to open my brain.
Yeah.
And just give everything I have inside to the audience.
Mm.
And yeah, just it's all about giving and showing your personality and also don't be afraid to fail. Okay. Go try, you know, like for me, I mean, I don't know how many, I've tried so many different, in my journey, like when I started, I tried tons of different songs. I've tried tons of different ideas of acts and, you know, and I need, because I felt like I need to try all this different stuff to get to know who I am as a performer.
Efter det så hade vi DJ Choco Canel här, och Sandra som hon heter är ju fantastisk person. Jag var helt hög efter den intervjun.
Jag har någon slags, bara för att jag själv är ganska liten och kort, och jag älskar att bära saker.
Alltså jag har ju min, jag äger ju massa egen teknik.
Just, ja.
Jag älskar att bära högtalare. Och det är också så här, jag tycker det är så underbart. Ja. Just det där, när jag kommer liksom till ett event. Kommer körande i min bil, har så här i klackskor.
Ja.
Bär in liksom tunga högtalare, riggar upp allt själv. Och du bara, behöver du hjälp? Man bara, nej.
Nej.
Och jag älskar det. Ja, det är så löjligt. Men det är just precis samma sak. Ja. Med liksom knallröda läppar, liksom superkajal och allting. Och glitterklämning och högklackat. Ja. Och bara, nu ska jag rigga här.
Alltså jag älskar det.
Och jag skojar om det, för att jag sa faktiskt det också till min man senast igår när vi var ute och körde. Att så här, för folk, när jag tog körkort så var folk så här, men du skulle ha en så här liten mini eller någonting. Jag bara, alltså... Varför? Jag ska ha en stor bil. Jag har ju nu, jag har en minibuss som jag älskar. Och jag sa det till Daniel igår, min make då. Så sa jag det, jag bara, det kommer sluta med att jag ska ha en jävla lastbil. Och jag sa det, jag bara, men tror du, skulle inte jag kunna köra lastbil? Så här. Det skulle vara så skönt. Så här, komma med långtradaren. Och de bara förväntar sig någon så här stor biffig typ. Så bara hoppar man ner med typ. Vi skojade om att jag skulle ha så här barnkudde för att nå upp. Titta ut. Och så bara kommer man liksom bara, liten så här ybersminkad klackskotjej och bara, men hej, hade ni, jag skulle leverera tv.
Ja,
men det ska vara så roligt.
Ja.
Så att jag och det är liksom såna där grejer jag alltid, alltså det, och det kanske är någon så här kompensation för att man är liten, men liksom att så här, jag älskar att bära.
Gud vad bra. Alltså det här, jag älskar det verkligen. Den attityden att
så här, och det, men och det är på riktigt. Alltså jag verkligen så här, du vet, jag såg igår, jag har en Toyota minibuss, såg jag en Toyota som var liksom mer så här cross country, alltså mer så här jeepaktig, du vet. Och jag bara, kolla, så bara, jag bara, det där ska nog bli min nästa bil. Du vet, för jag vill verkligen ha det här, alltså stort. Stor och biffig bil.
Ja.
Jätteroligt.
Men jag älskar ju det här med dig.
Vi skrattade och vi så här, jag vet inte riktigt, jag tror vi på något sätt så vet, hetsade upp varandra i någon slags bekräftande av en teori som vi båda två, ja, man kände som samhörighet i, just det här att hylla kvinnlighet och kvinnliga attribut. Och jag vet inte, så här, efteråt när jag lyssnar på det, men hur många gånger säger vi att jag älskar det här? Nej, men jag älskar det här. Fantastiskt roligt. Och Sandra är ju, Choco Kanel är ju en person som jag har liksom sett och följt och lärt känna under många år. Så det var väldigt roligt att du var här. Programmet efter det var jag starstruck. För då hade vi Elegy LM här. Som är en av de här artisterna som jag ser upp till på många sätt. Jag tycker du är väldigt häftig. Och det är så spännande när jag har suttit här och pratat med de här fantastiska personerna. För att oftast blir inte intervjuerna riktigt som jag har tänkt. Vad gäller tempo till exempel. Eller stämning. Sådär.
Hur ser du på det själv? Liksom? Sensualitet och sexualitet.
Jag tycker... inte att det är en stor sak med en naken kropp. Jag tycker inte att det är en stor sak att prata om eller visa upp sexualitet. Jag tycker att det är väldigt skönt. Jag tycker det är viktigt att tjejer får göra det. Jag tycker det är viktigt att vi får vara de vi är. Sen om man är sexuell, frigiven, vill visa upp det, då ska man få göra det. Om man inte alls vill prata om sånt eller visa sånt, så ska man få göra det. Vi ska ha rätt att göra vad vi vill med våra kroppar, och det tycker jag är stående och i allt det här med burlesken också, med all shower. Vi har ju rätt att göra vad vi vill med oss själva. Och jag som modell tycker jag att det är väldigt befriande att göra. Nu anser inte jag själv då, men det beror ju på vem som kollar såklart och efter ens eget tycke. Men jag anser inte själv att jag gör någonting som är väldigt sexuellt i... Jag har ändå satt gränser och linjer efter vad jag vill uttrycka. Jag vill att det ska finnas en poäng med nakenhet när jag modellar. Jag gör väldigt sällan och inte på flera år nu känner jag ändå... nakenfotningar som inte på något sätt vinner någonting på att det är naket. Till exempel då fine art nudeplåtningar ute i en vacker natur tycker jag verkligen vinner på att det är en naken kropp i en vacker miljö, för att kläder kan ofta vara distraherande och ta bort ifrån det jag anser, alltså att man vill uttrycka med bilden, det konstnärliga, liksom, det här råa i naturen med en vacker kropp, oavsett om det är en kvinna eller en man eller vad. Så det är ju bara så jag har sett det. Jag är inte så brydd i nakenhet. Jag tror väl också att man blir ganska avdramatiserad runt det med åren, när man jobbat med det man gör så länge, man har varit i den miljön så länge. I min värld så är det liksom ingen big deal.
Med Allergy så blev stämningen väldigt lugn, liksom. Jag hade föreställt mig att det skulle bli ungefär som Sandra, Choco Canels program eller Fräulein Frauches program, att det skulle vara lite mer så här. Men så var det väldigt lugnt och väldigt så här skönt och avslappnat. Och alltså sådana saker som har, jag förvånat mig, har ju förvånat mig på ett väldigt positivt sätt. Och det här var en av de sakerna. Och jag tyckte det var väldigt skönt att det blev så. Och just eftersom jag var lite nervös när det var liksom en person som jag ser upp till och tycker är så bra. Sen kom Miss Delta Daggers hit och då var det en intervju på engelska igen. Jätteroligt och kul att få prata med en annan sångerska. Delta är ju burleskartist och jazzsångerska. Så där, det är kul att ha fått lov att prata med någon som också rör sig på samma scenhalva som jag.
Singing on, doing burlesque while singing is actually something I've found a little bit difficult. It was hard to get over. There's a bit of a hill for me to get over there. One, because you don't really think about it until you're naked singing, but you don't necessarily look that good. Like, your body doesn't necessarily look very good when you're singing because you don't hold yourself in the proper poses. You have to do certain things to get enough oxygen to hit certain notes, or like hunch your body in a weird way. And I just had to accept when I see videos of myself singing naked that I'm not always going to be like the perfect statuesque posing burlesque dancer.
That's an interesting point of view. I have never thought about it, but yeah, it's true.
Because they always say for burlesque, or it's like the same ballet posture, you should engage your abs and kind of stick and put your shoulders back, and then, although this is different than ballet, but you sway your back just a tiny bit so your butt sticks out, so you're all tight tummy, boobs, and butt. But when you're singing, I cannot hold my abdomen into that upright position constantly. I have to be like expanding my stomach and expanding my lungs to get the air.
It's kind of the opposite.
Yeah.
Than what you're.
Yeah. So I've just had to accept that this is what I look like when I'm singing.
Så här i början så köttade vi verkligen. Vi körde ett nytt avsnitt varje vecka, vilket är helt galet så här i efterhand. Men vi gjorde det, och jag tyckte att det kändes bra, för att jag ville verkligen etsa in burleskpodden i allas huvuden, i allas medvetanden. Så vi lyckades faktiskt. Den 27 mars så släppte vi ett specialprogram som då var ifrån den här fantastiska releasefesten som burleskpodden fick lov att ha på Fröken Frauke presenterar burlesk på Nalen. Jag hade spelat in, och det här var väldigt spännande då, för att annars så sitter jag alltid här i studion och allting är så fint ordnat och ljudet blir bra och så här. Men på den här releasefesten så gick jag omkring med en Zoom recorder och spelade in på plats. Vilket, ja, det gör att det programmet har en annan ljudbild. Jag är jättenöjd med resultatet, men man hör ju att det är någonting lite annorlunda. Och det var roligt. Jag gick omkring med den här Zoom-recordern och pratade med folk bakom scenen, och både artister och besökare och DJs och min farsa som är en flitig lyssnare av burleskpodden, here here för dig, sa att han tyckte att det här var ett väldigt roligt program. Så jag får lita på det helt enkelt, att det blev bra, och jag tycker nog det själv också. Nej, men så, och den här releasefesten var ju ett väldigt fint välkomnande in i burlesk-communityt för oss på burleskpodden. Så tusen tack Felicia, Frauke och John Paul för det.
We are celebrating and welcoming something really exciting to the Swedish burlesque scene. It is the burleskpodden, a podcast about the stage art burlesque. And yeah, that is very exciting because burlesque is, I was going to say, so much more than women's stripping. And I don't know if it needs to be anything more than that, but it is. And it's really important that someone, you know, takes that to heart and kind of discover and develop. develop this art scene, this art form. So, welcome on the stage, Burleskpoddens creator, Aurora Brännström.
Lady Francesca var nästa gäst. Vi satt och fnittrade och hade kul. Lady Francesca och jag har lärt känna varandra bättre och bättre efter det här.
Jag upplever i alla fall att det är väldigt öppet i burlesken. Mm. Att det liksom, visst att du vill köra implantat som vi sa förut. Det är liksom ingen som kommer döma dig ändå. Klart man filosoferar och tänker, men varför egentligen? Men jag välkomnar dig precis som du är. Efter jag börjar med burlesk. Jag har väl alltid varit lite så här exhibitionistisk och så, men till exempel på gymmet, det är ju väldigt många som gärna stänger in sig in sin handduk och tar av sig och jag är så här, woohoo, jag ska gå duscha. Och då blir man så här, vad vi är öppna med våra kroppar i burlesken. Det är...
Men det tror jag också handlar lite om tidsandan, för jag går ju själv och simmar typ 2-3 gånger i veckan. Jag är väldigt faktiskt väldigt bekväm med min kropp idag. Så jag har också haft ätstörningar och vet allt det där. Men, och där kan jag se liksom äldre kvinnor som är väldigt bekväma.
Bekväma med sig själv. Ja, det kanske de från 70-talet.
Ja, och det är det jag tänker.
Jag var ju ung på 70-talet. Eller ung, jag föddes på 70-talet.
Ja, men de som var...
Kan vi klippa bort det? Men det måste vara någonting med 70-talet att det var så här, man brydde sig
jag tror
liksom
det, för sen tycker jag liksom att generationer därefter, när det börjar gå ner liksom, ja förlåt, men kanske när man så här, de som är typ 40, att där börjar det, och så ner liksom där vi befinner oss. Och jag vet inte riktigt hur, jag har inte analyserat så mycket tonåringar idag, vart de står, men att det är en skillnad. Liksom, många kvinnor som är, vi pratade 50-60 år,
de är mer bekväma med sig själva.
Och så tvättar sig i fittan.
På gymmet.
Ja, i duschen. Alltså. Alltså, ja, nej, men det är lite sådär. Jag tycker att det är härligt. Men sen är det tråkigt att se att sen kommer de här... ja, men, som borde vara liksom frisläppta kvinnorna runt 40,
som inte är det. Nej.
Så ta för er 40-någonting kvinnor.
Definitivt.
Tvätta er.
Ordentligt.
Eller vart ni vill. Jag tänkte avslöja det nu, kära du. Lady Francesca, att du går ju och sjunger för mig som privatelev, vilket är jätteroligt. Så det känns ju som att jag också, jag kände ju henne... eller dig, tidigare, men nu har vi ju lärt känna varandra mer, och det känns roligt att en sån här intervju också kunde liksom öppna dörrar för att du, Lady Francesca, också vågade ta steget att anlita mig för att ta hand om någonting som du hade drömt om, att få sjunga. Så tack för att du kom hit, och tack för att du också har gett mig förtroendet att vara din lärare. Admira Thunderpussy, första drag queen in i programmet, kommer härnäst. Väldigt roligt och spännande att få höra om hur Admira tänker kring drag som konstart och som livsfilosofi kanske.
Nej, alltså jag har nog aldrig haft en karaktär. Eller jag tycker inte det. Jag tror att det kommer som en naturlig upplevelse när jag sminkar mig och får på mig allting. Och jag har faktiskt tänkt på det lite grann, att det är inte riktigt jag i mitt sätt som förändras. Jag blir inte en karaktär som är en helt annan person än vad jag är privat. Mm. Utan jag tror snarare att det handlar om att alla andra uppfattar mig på ett annat sätt när jag är i en annan utstyrsel. Mm. De förväntar sig en annan reaktion och de reagerar på ett helt annat sätt. Mm. Vilket är intressant, därför att det är också en ganska tydlig markör på att hela dragformen, det är bara en larvig charad at the end of the day. För att jag kan gå in i, ja, i ett sammanhang, låt oss säga typ en privatfest med massa människor som minglar och dricker och det är en trevlig stämning. Om jag går in som kille, det är ju inte som att jag kommer få samma reaktion som om jag går in i det rummet i drag. Mm. Så att faktumet att man kan ändra och vrida på ett utseende så himla lätt och få en helt annan respons. Mm. Det visar ganska tydligt på att utseendet inte spelar stor roll, att det ändå är det dig. Utan det är bara en charad.
Efter det så hade vi min vän också, ordförande för Dekadans Stockholm, Mårten van Reinberg, här. och pratade om, ja, dels om honom, fast kanske mest om klubben då, Decadence, som ju är en fetischklubb med BDSMF-publik. Väldigt spännande.
Decadence är främst en fetischförening, en queer kulturförening som jobbar med unga vuxna mellan 18 och 99, tror jag vi har skrivit på hemsidan. Unga i sinnet, som gillar latexläder, lack. Vi har vanligtvis inslag av BDSM, utlevnadsmöjligheter på våra fester. Men även folk som tycker om att klä upp sig i mer burleskaktiga kläder, som underkläder, korsetter och liknande. Men huvudregeln kan man säga för att komma in på våra fester är att folk ska vända sig om och stirra på stan om man skulle gå ut i de kläderna.
Ja, just det.
Då platsar man på Decadence.
Ja, men det har jag sett på er dresscode som finns på er hemsida. Ja. Att det ska vara så.
Så vi jobbar ju främst med fester.
Mm.
Så vi anordnar fester med oss såklart fetish dresscode och vanligtvis mycket fokus också på elektronisk musik.
Vidare så var Märit här, som är en av de som sköter burlesque.se. Väldigt spännande och väldigt roligt att du ville komma hit. Jag tycker att vi är två stycken företag eller liksom plattformar som ska samarbeta och att det är en väldigt bra grej. Också roligt att höra om hur du... Jag vet inte riktigt om jag ska prata till dig som har varit här, artist, eller om jag ska prata till dig som lyssnar. Jag tänker att jag pratar till er alla. Så be patient with my schizophrenia. Man säger.
Du måste nästan berätta om det här, alltså för de som inte har sett det.
Ja, grejen är, jag kommer in då till en underbar jazzig låt.
Mm.
Sidney Bechet, fantastisk klarinettist.
Mm.
Ser ganska klassiskt tjusig ut i vit satin morgonrock. Och sen ganska snabbt så får jag spända bröst, ont i magen, vänder mig om och har världens mensfläck. På glittrig mens såklart, för det är ju burlesk på rumpan. Och sen så fortsätter det. Jag tänker inte avslöja allt.
Nej.
Mm. Men stoppa ner vit handske i trosa, kontrollera, dra upp den. Det är glittrig mens även på handsken.
Mm.
Och självklart då en klassisk glove peel med munnen. Vad annars? Liksom. Och det jag vill lyfta fram med det här numret, eller så här, för mig så kan det vara ganska så här jobbigt dagarna innan mens. Med så här, ja, men jag känner mig lite låg och sur och sådär som många gör. Och då vill jag liksom lyfta fram ögonblicket när mensen kommer som en faktiskt befrielse.
Just det.
Och hylla det.
Ja.
Men jag tycker också att det är väldigt roligt att leka med klassiska attribut och klassiska moves på mitt sätt.
Ja, men som sagt, jag har ju sett det här numret och man blir ju både så här lite chockad men också så jävla glad. Bara, fan vad härligt. Här kommer en person som kommer ut och bara liksom visar upp det här som vi alla, hälften av jordens befolkning, tampas med en gång i månaden. Liksom.
Mm.
Och bara... Här är det, här är mensblod och det är ganska härligt typ. Alltså det känns väldigt, men som du sa, befriande. Mm.
Beatrix Bluebird var här som har klubben Stockholm Dolls. Beatrix och jag har blivit väldigt goda vänner efter dess och det är också så här fantastiskt att det är sånt som kan hända som en lyckosam bonus. Jättespännande att höra hur du, ja, men din historia och din väg hit till Sverige från New York.
Alltså hur hittade du egentligen burlesk? Du sa ju nu att du var på Box, men hur hittar man The Box liksom? Du har bott på landet.
Jag hittade The Box. Jag var där 2008 tror jag, första gången och firade jul i USA. Och hamnade på någon så här internationellt julbord och det var alla hade fått tagit med sig från sitt land, så det var allt från liksom indisk mat till svenska köttbullar från IKEA, det var det enda man kunde få tag i och så vidare och så vidare, och vi sitter där och alla ska ju dra ut på stan sen och sådär, och det är en svensk kille där som läser film och som var så här, men jag tycker du ska åka hit, det här är någonting jag tror du skulle tycka om. Han bara, det är sjukt svårt att komma in bara, men det löser sig säkert, du är svensk. Typ så. Och Och jag fick adressen på en lapp, satte min taxi, visade upp lappen, åkte dit och hoppade ut på gatan och jag bara, här är det ju ingenting. Vart ska jag ens? Och det kommer ut vet, så här, riktigt stereotypisk stor svart man från en garagedörr typ. Och jag bara, hi, I'm sorry, do you know where I'm going? Can I see your passport? Och blev insläppt och det var the box.
Ja. Men gud, gick du dit själv?
Ja.
Okej.
Okay. Ja. Det gjorde jag.
Cool.
Ja, det, eller dumt, det vet man ju aldrig. Men det löste sig ju. Så det var första gången jag var där. Och
då hade inte du sett burlesk tidigare?
Nej. Och såg inte burlesk heller den kvällen, nej, ska jag säga. Utan massa andra uppträdanden, men inte burlesk. Återvände ju sen. Burlesk har jag väl, hade jag liksom sett på tv innan. Liksom. Mm. Och det är ju väldigt romantiserat, hela den här filmen burlesk. Ja. Alla som tror att det är så blir ju väldigt både glada och besvikna när de kommer på showerna. För att det är mycket mer än så. Det är mycket genuinare i många fall.
Ja.
Samtidigt som det är ju väldigt sällan så extremt hopkoreograferat som filmen är. Men ja, så där, på så hittade jag in. Och det var, sen återvände jag ju. Och på den vägen var det. Men det var inte riktigt förrän jag träffade Nat, min Blackbird, som jag kom in på den riktiga burlesken. Och började gå just på de här riktigt gamla klassiska burleskklubbarna i New York. Som Dwayne Park och Slipper Room och just det. Nurse Betty.
Efter det så hade vi Butcher Queen här och...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det här avsnittet var väldigt speciellt för mig därför att det är också en sån här där jag inte var beredd på att någonting skulle hända inom mig. Butcher Queen satt och pratade om liksom performance i livet och egentligen så var det så här, jag tänkte att det här är väl ingenting speciellt. Eller så, jag förstår ju vad du menar. Och så bara plötsligt började det hetta i mina kinder. Och jag, ja, det här klippte vi bort. Men jag började faktiskt gråta av någon så här, bara emotion av att det här var så fint. Och jag förstod det han sa och det fastnade i mig liksom. Och jag är väldigt glad att det hände. Jag vill att det ska kunna hända i det här sammanhanget. Jag vill att den här fantastiska, glittriga burleskvärlden ska beröra mig. Och den gör det. Och jag tycker det är häftigt att den gör det när jag minst anar det. Så tack Butcher Queen för att du liksom vaggade in mig i det känslotillståndet.
Hela livet är ju en performativ akte.
Mm.
För att passa in vart man än går. Eller liksom för att man är så. Man är van vid.
Gud vad du så här berör mig just nu. Alltså gud vad fint.
Ja.
Det är väl lite så man vill, eller så jag skulle vilja se livet mer så.
Alltså man tänker inte på det, vilket också så här, det är så naturligt. För jag tänker väldigt ofta på det, för att saker som man gör är inte, då blir det blir väl på riktigt. Och performancekonsten är ju att du har ju fått ett gig liksom, du ska till det här stället. Men själva den här undermedvetna akten är det som händer i publik liksom, en publik. Det är det som blir ett så kallat performance liksom. Du så här, har en publik, du gör någonting framför publik, med publiken, energi, bla 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 liksom, så här. Men den här performativa akten, det är den som är så här, den är ju väldigt spännande, för att alla är verkligen helt unika i sina egna liksom sätt att utforma sin vardag.
Vad fint sätt att bara så här beskriva konst, tycker jag, eller så livet typ. Jag ska verkligen ta till mig det här.
Sandro Skagerberg var här. Det var också väldigt spännande att intervjua. Där var jag väl också lite starstruck, tror jag. Eller jo, det var jag faktiskt. Och jag blev träffad av Sandros otroliga utstrålning och karisma. Vad spännande.
Ja.
Vad kul det var att prata med dig. Vi skulle ju kunna köra en timme till.
Ja, men jag... Ja. Jag vet att jag ibland kan så här sväva iväg och bli väldigt så här djup och så... Vänta nu, vad pratar han om nu? Vad har jag tappat tråden?
Ja, jag men, gillar att du bjöd på lite djup.
Så får man vara ibland.
Absolut. Så den här intervjun var lite svår att genomföra, eftersom jag kände att jag blev så påverkad av utstrålningen som Sandro har, att jag lite sådär tappade bort vart jag är på väg med den här intervjun. Det är ju för sig inte enda gången som det har hänt. Det har hänt lite då och då. Så jag är också glad att jag lyckas ändå så här. Ja, men jag har fått tillbaka tråden och mina gäster också hjälpt mig in tillbaka eller iväg någon annanstans. Och så var det med Sandro. Jag kom inte riktigt tillbaka till mina trådar, utan jag följde med på en ny tråd, vilket blev väldigt fint. Och vilket kändes också roligt att få våga göra. Sen hade vi sista programmet innan det blev sommar, och då var det Carolina Furberg som var här, som ju inte egentligen är burleskartist från början, men som har kommit in på det mer och mer. Och det var roligt att prata med Carolina.
Och hur kände du då när du kom in i den här burleskens värld?
Ja,
var det första mötet med burlesk, eller har du...
Ja, det skulle jag nog säga kanske. Alltså, jag kommer ju från en väldigt liten stad, Kramfors.
Ja.
och jag kan ju säga, det var ju inte mycket burlesk som försiggick där.
Jag förstår.
Så när jag kom till Stockholm så visste jag ju... Man tror ju alltid att man har någon bild av vad burlesk är för någonting.
Mm.
Och jag hade väl kanske... Ja, men du vet så här, jag har ju ändå jobbat väldigt mycket musikal. Så jag har ju ändå ett hum, liksom, vad det var.
Mm. Men precis, för burlesk går ju också lite in i så här kabaré. Och där, kabaré kan ju vara musikal.
Ja, men precis. Och i vissa musikaler så finns det ju rena burlesknummer med. Just det. Liksom. Det är en grej. Så att sen så hörde jag talas om... Jag såg en dokumentär faktiskt på tv som gick om just burlesk och burleskscenen i Stockholm.
Mm.
Och så upptäckte jag att, men shit,
vilken dokumentär
var det? Ja, och så upptäckte jag att, men shit, jag känner en av tjejerna som är med i den här dokumentären. Och jag kommer inte ihåg vad den heter, men
var,
vet
var
det säkert.
Fans?
Det är det säkert.
Mm, för den var jag med.
Ja, jag vet, det här är så lustigt. Jag har upptäckt att det är massor med folk som jag känner nu som bara,
det var ju min.
Ja.
Vi träffades, som så många av mina gäster, på Melt. Ja, tack Melt för att ni finns och har skapat en plattform där burleskartister kan få hoppa ut och prova sina vingar. När vi kom in i sommaren så började vi gå över till att istället för en gång i veckan köra varannan vecka. Och då var första programmet ut en intervju med Nalle the Great. Och det här, hörrni, det måste ni lyssna på om ni inte har gjort. Den här människan är så otroligt klok.
I Nalleslavski-tekniken.
Ja. Mm.
Så det fanns en Stanislavski-teknik, men jag har förbättrat den nu. Alltså nu kallas den allmänt för Nalleslavski-tekniken.
Just det,
ja. Jag anser att jag har utarbetat en teknik som jag jobbar med studenter som ska träffa publik. Mycket av den tekniken är baserad på att jag har en tro att när människor är föds, när vi är barn, och vi känner känslor, så katarser vi de känslorna. Vi har en fysisk reaktion till känslorna, och efter den fysiska reaktionen så har vi neutraliserat det och vi mår bättre. Man är ledsen, man börjar skrika och gråta, och det kommer kemi ur tårarna och vätskorna och sådär. Och sen så att vi vet att tårar har olika kemiska substanser när man gråter eller när det är vindigt ute, när blåsigt ute. Så att kroppen har ett sätt att själv balansera
starka känslor. Mm. Känsla, reaktion. Man är arg. Då blir man jättearg. Och den argen, och hoppningsvis när man har kommit över den ilskan, mm, så är det över. Mm. Nästan alla kulturer jag har mött har ett koncept att man ska vara vuxen. Och den upplever jag i princip är samma. Att vara vuxen innebär att man kan kontrollera sina känslor.
Mm-hmm.
Så att en vuxen person börjar inte skratta hysteriskt vid grönsaksdisken vid Konsum.
Nej.
En vuxen människa börjar inte gråta hysteriskt längst bak på Vaxholmsbussen.
Mm.
Utan man kontrollerar sina känslor. Ja. Jag uppfattar att människan har lika mycket känslor och lika ofta som det här barnet har.
Mm.
Det är bara det att vi inte har utlopp för det.
Nej.
Det enda stället där jag har kunnat se där det finns ett frizon där människor får ha känslomässiga uttryck är med konsten.
Mm.
Att det är när man tittar på en tavla, när man ser en film, så är det okej att gråta.
Mm.
Det är okej att bli arg. Det är okej att att ha vilka känslor som helst. Det är lite poängen.
Mm.
Och då är det så att vårt jobb som scenartister är att skapa det här rummet där publiken kan ha känslor.
Yeah.
Det är inte bara någonting som vi ska göra för att vara en konstform. Det är liksom vårt yrkesroll i samhället.
Yeah.
Det är vi som ska ge den frizonen i samhället.
Mm.
För att kunna hjälpa andra att befria sina känslor så har väldigt många konstformer, framförallt scenkonstformer, en filosofi att man på scenen frigör sina egna känslor.
Mm.
Att man hittar den inre, man öppnar helt plötsligt upp sitt hjärta på scenen. Mm. Det är det man tränar. Man tränar att vara tillräckligt trygg på scenen, mm, i situationen, i sig själv, i ett publikmötet,
mm,
att gå in i sorg. Mm. Att gå in i ilska. Mm. Att ha en partner på scenen som provocerar en medvetet så att jag kan komma till den ilskna nivån så att publiken känner det.
Ja. Mm.
Så att på scenen så sitter vi och övar. Öppna hjärtat, öppna hjärtat, öppna hjärtat, öppna, mm, hjärtat. För det är det vi ska göra på scen.
Mm.
Och vad händer sekunden ridån stängs?
Mm. Ja.
Hjärtat börjar stänga igen. Hjärtat går... För att då står jag inte på scenen längre.
Nej, nej.
Utan då börjar den där, då går the armor, själva rustningen, går på så att man orkar gå ut i vardagen igen och inte börja gråta längst bak i bussen, mm, eller skratta vid grönsaksdisken.
Det här var en intervju som gav mig otroligt mycket. Jag insåg det sen att det blev ju lite som lite så här en terapi session för mig. Men jag hoppas också att den ger någonting för lyssnarna. Och det tror jag, det måste jag tro. För han sa så många kloka saker och det blev aha-upplevelse på aha-upplevelse i samtal med Nalle. Fantastiskt. Sen var Maria Hansson här som håller på med magdans. Då fick vi återkopplat till det som Frauke sa i sitt första program. Det här med hur burlesk och liksom magdans hänger ihop. Så jag tycker att man ska lyssna på Fraukes program och sedan på Maria Hanssons program. Så får man liksom historien, ja man får den i en cirkel som går tillbaka till varandra. Det är väldigt intressant tycker jag. Det är roligt att få veta var våra konstarter kommer ifrån.
För att man ska ju, det är ju magen som ska synas kanske. Eller?
Ja. Ja, det blir ju en historielektion då. Ordet magdans myntades av en man.
Ja.
Gjorde det. Det var första gången som det finns nedskrivet är ju i på slutet av 1800-talet under Napoleons fälttåg i Egypten.
Mm.
Och då var det, nu kommer jag inte ihåg vad han hette, men han skrev om sina upplevelser. Så hade han hört talas om de här fantastiska dansarna då, som inte dansade någonting som liknar det som vi ser idag.
Okay.
De dansade någonting helt annat. Det var det att de rörde på torson.
Och
det gjorde man ju inte i västvärlden på 1800-talet. Det var ju korsetter, det var ju stelt och väldigt så. Så att han sökte upp en sån här dansare, hon var väldigt känd, Kutjuk Hanem heter hon. Han såg henne dansa, han tvingade henne att ta av sig kläderna.
Mm.
För att, ja, det är en lång historia. Så att hon tog av sig kläderna och så skrev han om det. Och sen så ingick allt det här i Drömmen om Orienten. Sen några år senare, Och då började soldaterna kalla dansen för dans de ventre också. Mm-hmm. Så att okay. Då blev ju ordet lite känt sådär. Sen så tar vi ett litet kliv fram och då är vi då på det här 1890-talet. Och då det hände ju lite innan, det var en världsutställning i Paris och lite sådär hände innan. Men då 1890 var det den här världsutställningen i Chicago och det var en man som hette Sol Bloom som hade tagit den här algeriska byn som han visade upp. Och där fanns ju Little Egypt bland annat. Mm. Där hon som stannade kvar. Och han tyckte det kom... Alltså de här kvinnorna som uppträdde där, de var ju klädda från topp till tå i kläder. De hade ju stora klänningar och de hade ju brallar och det var skor och det var hattar och det var algerisk folkdräkt typ.
Mm.
Så han tyckte att det kom inte tillräckligt mycket folk till sin paviljong. Så han tjänade inte tillräckligt mycket pengar.
Nej.
Så han rafsar sig i huvudet och tänker till och så säger han... Dans du ventre, belly dance. Bara ordet belly i ett namn, så belly dance i det puritanistiska Amerika, det var stort.
Tack Maria för det. DJ Ale, du var här och spred din oerhörda energi och glädje här i studion och berättade om ditt långa liv som DJ och hur du upptäckte burlesk utifrån att inte ha vetat riktigt vad det var. Väldigt, väldigt spännande och roligt.
Så tänker jag att typ dansgolvet är ju platsen där väldigt många träffar någon som de ligger med eller kommer ligga med.
Mm.
Och du är ju en bidragande del i den atmosfären.
Ja.
Hur tänker du kring det när du går upp och gör din grej?
Min regel nummer ett vad det gäller att spela musik är att alla ska vara glada.
Mm.
Jag måste få dem att dansa. Min slogan är Rhythm Meet Them Station. Och det går ut på att jag vill verkligen få allihopa. Jag vill ge dem en form av upplevelse av att varför jag är DJ är för att jag anser musik som en tidsmaskin.
Okej.
Okay. Musik, det mest underbaraste med musik är att var du än vill gå så kan du gå i tiden. Mm-hmm. Genom att lyssna. Jag kan gå och lyssna på 80-tal när jag vill känna mig att jag är 10 år.
Mm.
Och bara känna den här känslan när jag var yngre.
Ja.
Jag kan gå till 90-tal när jag var lite ung och rebell och ville gå ut och dansa.
Mm.
Och så. Så det är det jag mest går ut på. Och sexuellt mässigt, vad man ska säga, det är att jag får tjejerna att shaka rumpa.
That's a good thing.
Och killarna blir ja. Så alla, det blir en glad stämning. Och av det erbjuder jag en form av tillfredsställelse där det blir en skön stämning för alla att njuta av.
Ja, ja men det är ju härligt.
Mm. Det är helt underbart. Det finns ingen bättre kick. Det
är,
och sen får man träffa, ibland får man träffa dem efteråt eller någonting, så säger man wow, tack. Det var en...
Men du, från din position där du står vid ditt DJ-boss, då måste ju du se en massa saker.
Jag ser allt.
Du ser allt.
Jag ser allt. Jag ser från första snygga tjejen som inte tillåter någon ragga på till slutet av kvällen när hon är så full att hon tar första bästa. Men ja. Det kan hända rätt ofta. Det är samma sak med en kille då.
Ja.
De är lite spända så. Och sen när de är fulla då bara tar de första.
Ja. Just det, du ser hela liksom processen.
Jag ser hela homo sapien upplevelse av människor. Hur vi beter oss.
Ja.
När det gäller att tuppa sig fram.
Ja.
Eller höna sig fram.
Just det.
Sen var Yvette Lefess här, som också är magdansös men också burleskartist sedan många år. Och det här programmet berörde mig också starkt för att vi pratade om moderskap och artisteri, vilket ju jag relaterar väldigt starkt till. Det kändes som ett värdefullt program, verkligen.
Jag minns, jag dansade, uppträdes med på ett magdansgig kanske bara 3-4 veckor efter att jag hade fött barn.
Ja.
Och då fick jag höra en kommentar efteråt från en i publiken där det var någon som hade sagt, men vad har hänt med den här tjejen?
Aha.
Hon har blivit så himla bra. Har hon varit i Egypten eller någonting sånt där?
Ja.
Och då sa jag, nej men hon har fött barn. Jaha, okej. Ja, men då förstår jag.
Ja.
Så jag vet inte om det är att man landar på något vis lite grann som... Ja, jag vet inte. Mm. Men jag tyckte det var en härlig kommentar att få.
Ja.
Efter Yvette så var Linda Lindgren här som är sömmerska och kläddesigner och har ett företag som heter Studio OLD, Studio Old. Också ett program som min pappa pratade väldigt varmt om för att han tyckte att det var ett spännande perspektiv också i relation till att min syster Emma ju är kläddesigner och ja, det blir ju alltid sådär, man plockar upp saker som man själv kan relatera till och det var väldigt roligt att prata med dig, Linda.
Nu ska vi se om jag kan obviously Linda design.
Yes. Så att man och klottrade minsialerna och bokstäver och slängde fram och tillbaka. Bara, men det blir ju det blir ju gammal. Ja, men det där ser ju bra ut.
Det är ju jäkligt fyndigt alltså.
Ja.
Sen fick vi möta Edie Vengeance som är ny på burlesque-scenen men inte så ny längre. Och pratade om hennes vägen i burlesken och också lite jobbet som stage kitten, vilket ju är väldigt, väldigt viktigt och en stor trygghet för burleskartister att den rollen finns.
Att just få stå där bakom gardinerna och blicka ut över dina idoler, lära dig vad som fångar publiken och vad det är de har och vad det är de gör.
Mm.
Och sen så är det ju ganska roligt också att få befinna sig backstage med en guldinsmetad faun från Paris. Eller hjälpa en underbar burleskartist, Linda Cherry Von Lee, att tejpa upp strumpbyxorna innan showen och fixa sådär.
Just det.
Många fina möten.
The Fabulous Mrs. Murphy, eller Malin Elin The Fab Coach, var ju här också. Det var väldigt roligt.
Ja, men även där finns det ju liksom kökshanddukar och kondomer och allt möjligt som har liksom ett budskap och det kalendrar och liksom ett väldigt sånt woman power feeling i det.
Just det, kondomer.
Ja, vad ska få en sen.
Ja!
Honey, you couldn't afford my kids anyway. Står det på den.
Ah!
So you better suit up, honey.
Ja, men så jävla bra. Ja, det vill jag verkligen ha. Det är ett spår som jag vill gå in på lite, det är det här genustänket. Och där jag funderar liksom lite hur du ser på genus, kön och genus. För du pratar om att det är kvinnor på dina kurser. Men är även män eller transpersoner välkomna? Eller vad är det du menar är då kvinnlighet? Ja. Vad är kvinnor?
Alla som känner sig som kvinnor, alla som identifierar sig som kvinnor är såklart välkomna. För det är det jag vill styrka. Sen var det liksom född till... That's your own business, håller jag på att säga. Nej, men alla som vill närma sig femininiteten, då man uttrycker det så på det sättet. Och det är just det, jag brukar ibland kalla bli, jag blev kallad och tyckte det var ganska bra uttryck, den feminina feministen i ett tillfälle. Och för många tror ju att bara för att man uttrycker sin femininitet så är man inte feminist.
Jag vet.
Och det hänger ihop mycket med att vi kvinnor blir lärda i väldigt tidig ålder att vår kvinnlighet och femininitet enbart är till för någon annans gunst och tillfredsställelse. Och om man liksom använder sig av den eller visar sin kvinnlighet så är man antingen ett våp eller ett offer. Att man liksom är lurad på något vis, att man inte, som att det inte skulle finnas en person där mitt emellan som har tagit ett aktivt beslut över hur denne vill porträttera sig utifrån hur denne får sig att må bäst. Så det är väl så jag tänker, och att det är väldigt mycket prat nu om att alla ska få vara som de vill och allt är tillåtet. Men det intressanta är att fortfarande att är man väldigt feminin så tror folk att man är liksom ditlurad, att det inte är ett aktivt beslut. Så man kan typ få vara, som debatten ser ut nu känner jag, att man får vara vad man vill, men du får inte vara en feminin kvinna.
Nej, vilket tempo du har. Ja, men helt underbart, väldigt peppigt, väldigt intressant program. Väldigt fantastiskt härlig människa. Så glad att du var här. Sen hade jag efter det den första intervjun med två personer i studion. Vilket var väldigt roligt och utmanande. Det känns som att jag har utmanat mig själv. Även om liksom programmen på något sätt har liknat varandra så har det ju alltid dykt upp nya ämnen. Och det har alltid varit någon ny utmaning. Och här var det då Gunnar och Helena från Tip the Velvet Burlesque i Göteborg som var här. Och då fick jag liksom moderera två personer. Det gick bra. Jag tycker det var kul och jag är väldigt nöjd med resultatet. Och heja Tip the Velvet. Fantastiskt härligt att det finns klubbar utanför Stockholm också.
Det var mycket.
Det är många namn. Ja. Lägg där till att jag har andra artistnamn i andra sammanhang. Så att allting är väldigt förvirrande.
Just det. Är det förvirrande även för er? Eller har ni koll på det ni gör?
Ja, mitt andra projekt heter Tveksamma tvåan. Så att jag tror det säger rätt så mycket om.
Underbart. <Ja. laughs> Tip the Velvet. Jag har klurat mycket på det här namnet.
Mm.
Dricksa sammet. Eller dricksa den som redan har det bra. Vill ni förklara, vad betyder Tip the Velvet och varför?
Oh herregud, det här ska bli roligt.
Mm.
Det var Jenny som grundade klubben, hittade på det här namnet. Så på vår hemsida står det helt enkelt, funderar du över vad namnet betyder? Fråga Jenny. Men jag tänker avslöja det här i alla fall. Det är helt enkelt en annan term för det som i fint tal kallas för kunnilingus. Det vill säga oralsex på det kvinnliga könet.
Ah, aha!
Eller mer folklig slicka fitta.
Ja.
Sen hade jag John-Paul Bichard här. Så än en gång, The Bichard Studios representerade. Och jag är ju evigt tacksam mot er för allt som ni har gjort och hur ni har liksom hejat på mig i det här arbetet hela tiden. Fantastiskt. Och även en intervju på engelska.
I guess it's good. I mean, you've come a long way since that Pluto club.
Yeah.
Where you met.
Yeah. Yeah.
The Big Nalen and Fräulein Frauke Presents is to say the biggest burlesque club in Sweden. And you made
probably
a
in Europe, yeah. Yeah.
Probably in Europe.
Yeah.
Yeah. So I mean, that's amazing. Would you say that you and Frauke are kind of the same as a personality? Does she also have that drive to take risks, or do you?
She has a very, very, very strong drive. I think it's a little different, which is what's good, because we have similarities and differences. I think that the differences are is that I'm a bit more like all over the place.
Okay.
And she really is like, she nails down.
Okay, focused. You know,
yeah. So we both make decisions on, creative decisions. Mm. She takes a bit more responsibility on that because, of course, she's the overall kind of creative director.
Mm-hmm.
I do a lot of design decisions. We both talk about, curating the shows and who we should have on. And but she does have that really deep embedded experience in that.
Mm.
And I have the more kind of, visual, like, photography and,
okay.
So it's a really nice combination. And in terms of personality, I mean, she really does get it done. On the night, she's like, bam, bam, bam.
Yeah, I've noticed. Yeah.
And I'm much more. I'm really good at problem solving. And if something's gone wrong, then I'm very calm and I just go in and I work it out. And but also I'm quite kind of hard on people if they, if someone's kind of not really doing what we need them to be, I'll be quite kind of harsh with them because I just feel it's like we have one hit at every time we do something, and it's got to be good.
Mm.
And this is like whether we do a big project or a small project, it represents us. So it's got to be the best we can possibly do. And if we're working with other people, then they are expected to do the best they possibly can, which I think is reasonable. So,
absolutely. Yeah. Okay, so you and Frauke, you, how do you say it? Kompletterar
Complement each other. Complement each other. Yeah, totally. Yeah. And we do, and at times, we drive each other crazy, and, because it's two quite big egos that rattle around. And we spend all our time together working. We work from home. We did have a studio in town, but it was kind of worthless. So not worthless, but it didn't work. And so, we spend
at your home.
Yeah.
Yeah.
It's like, and she'll be making costumes in. We've got one room, which is the kind of studio, and another one, which is the boudoir.
Mm.
So, and she'll be making costumes and doing admin or whatever. And I'll be doing design work when we've got a project coming up. Mm. And then I'll be doing my photography and loads of editing and video editing and stuff. So. Yeah.
I feel connected to you in this because me and my husband, we also have our cooperation and we're married and we have a kid and our home is where we rehearse and where I sit with the computer and do everything and then we eat and then we sleep.
Yeah, exactly. But it's so efficient, isn't it?
Det är kul för att varje gång som jag har släppt ett nytt program så har jag också, släppt det på såklart här i eten men liksom också på sociala medier och på hemsidan och då har jag lagt upp bilder alltid som jag har fått till mig från artisterna och alltså nästan alla artister har ju skickat minst en bild som John Paul Bichard har tagit. Så att det säger någonting om hans status som burleskfotograf. Fantastiskt. Efter John Paul så hade vi The Ravishing Birds Burlesque här. Två stycken representanter därifrån. Tixie Till Dawn och Ravenoir d'Absinthe. Pratade feminism och kraft kan man väl säga på olika sätt. Jättekul. Ni är också ett par förebilder till mig. Eller några som jag verkligen tycker är svinbra.
Personer liksom med icke-norm kroppar. Alltså det var liksom lite fläsk här, lite fläsk där, någon cellulit, en balk liksom. Och de bara klädde av sig kläderna och hade skitkul. Alltså trots det här. Och då jag bara, alltså är det här möjligt? Nej men liksom att jag hade nog inte sett det innan, att det fanns folk som var så bekväma och så glada i sina kroppar, även fast de inte nådde upp till idealet liksom. Så det var liksom min startpunkt, och därför jag fortsätter att titta på burlesk, för att jag ja, det hände väl saker i mig som att det blev en plats där jag kunde få också slappna av och ha roligt istället för att bara tänka på min egen kropp, som jag gjort väldigt mycket i mitt liv.
Mm. Har du också varit och sett burlesk i Stockholm? Eller?
Inte när jag började i truppen. Jag hade ju typ ingen relation till burlesk. Alltså, det var bara den här personkemin som jag fick.
Burlesk, jag vet inte vad det är. Men jag
är på. Ja.
Vad härligt. Du var bara full och tackade
ja. Varför? Nej, men jag visste ju vem Dida Von Teese var.
Ja.
Det var typ det jag visste. Och jag bara så här... Oj, är det det vi ska göra? Alltså jag bara såhär, shit, jag kan ju inte hålla på att krabbla runt i ett martiniglas. Liksom. Det går ju inte med min kropp. Alltså så här, men jag kommer ju inte fysiskt få plats.
Eller
liksom.
Så skulle det vara helt fantastiskt.
Ja, jo, precis. Men då för 5 år sedan så alltså, jag var otroligt så här, självmedveten om min kropp. Så jag bara, nej, jag kan ju inte göra. Gud. Men... ja, nej, då när jag fick...
Jag vet inte, det var så många i den gruppkonstellationen som hade burlesk.
Nej, tidigare.
Visste vad det var.
Nej.
Oj, vad
efter det. Men sen så då när jag väl hade tackat ja då på söndag, så tillbringade jag dagen då med att kolla liksom, så här, på burlesk och insåg att det finns ju mycket mer än den här neoburleskan som Dida Von Teese gör.
Mm.
Och så kände jag bara, men det här, ja, det är klart. Om inte annat får jag umgås med de här två coola personerna liksom.
Mm.
Så att då var det ju så, och sen så... har vi ju utvecklat då den här typen av burlesk som vi gör. Liksom den lite politiska, den mycket mer så här, den roliga, lite humoristiska biten som passar mig väldigt väl. Eller oss väldigt väl liksom.
Mm.
Så att jag är jätteglad att jag gjorde det. Men jag hade ju ingen tidigare erfarenhet mer än att jag skulle eventuellt behöva simma runt i ett martiniglas.
Mm. Nu börjar vi närma oss den senare hälften av 2017, och då så lanserade jag en ny pryl som också då var liksom ett resultat av det här arbetsstipendiet som jag fick från Ottarfonden och RFSU. Och då bjöd jag in klubbbesökare hit, och då hade vi Gabriel och Linda här först som pratade om klubbkultur.
Och sen kom det här med dominans och utlevnad, att det är fortfarande någonting jag utforskar hos mig själv såklart, men som jag tycker är väldigt intressant, som man ser då på till exempel Deckardans och sådana klubbar. Nej, men man trivs i den miljön och man känner att man ändå är en del av den miljön, så såklart ska man ju följa dresscoden liksom, men
för det är väl inte bara liksom det man klär på sig, tänker jag, som gör atmosfären.
Nej,
det är det ju inte.
Framförallt på Fraukes klubbar och typ The Velvet, men även på Deka så är det ju uppträdanden till exempel.
Mm.
Som sagt, många av mina gäster här uppträder ju på de här klubbarna liksom. Så hur tänker ni kring det? Liksom, spelar det roll att det händer saker på scen, eller skulle man kunna känna så här ändå? Är det någonting som triggar? Eller? Ja.
Alltså jag har ju gått mest då på Frauke till exempel. Och det är självklart att man kollar vilka är det som ska uppträda och har jag sett dem förut och sådär. Och jag försöker kolla på alla uppträdanden istället för att gå och mingla bort allting. Men man kan ju gå och mingla också. Och det är väl det som är grejen, att om man nu inte skulle... gilla ett uppträdande så behöver man ju inte stå där till exempel, utan det är väldigt många som går och minglar runt och så det är ju en del av hela atmosfären såklart, men jag som teatermänniska älskar ju verkligen uppträdandena och är väldigt insatt i hur de för sig på scenen. Och jag uppskattar alla uppträdanden väldigt mycket och vill helst av allt stå vid scenen och se alla uppträdanden.
Mm. Jag tror att det fortfarande är en ganska ny grej för Stockholm och Sverige allmänt. Att fetischklubbar är lite så här, men det är lite särskilt. Även för oss som går på klubbarna. Vi vet ju att men det är ju liksom en utlevnad och vi är ju säkra i det. Men jag tror fortfarande att det kanske är lite grann av en norm även där i själva scenen. Att man kanske inte ska lägga sig i någon annans utlevnad för att det fortfarande är ganska nytt.
Efter det, Fakiren Ortae, min gode vän Martin, som satt här och pratade med mig. Jag är jätteglad att du kom hit. Vi har ju skämtat mycket fram och tillbaka, jag och Martin, om han verkligen ska få vara här. Men jag tycker verkligen att det är ja, nu ska jag inte skämta mer om det. För det var fantastiskt roligt och bra.
Vi snackade om för väldigt kort tid sedan. Du var med på ett program som hette 69 saker du vill veta om sex.
Ja, just det.
Som jag för övrigt kollade alla avsnitt på och tyckte var så bra.
Fantastisk programledare. Han, Robin, han kör väl också någon podd här nu?
Ja, precis. Bögministeriet.
Ja, fantastiskt.
Liten eloge till dig för det också. Nej, men i det programmet så blev ju du intervjuad. Och du fick ju den här frågan om alltså eld, eller eld, vad säger jag? Svärdslukning.
Ja.
Och det här med att suga av, till exempel deep throata. Där du gav ett väldigt bra svar, ja, tycker jag. Vi kan dra dig. Det igen. Dig.
Nej, men jag var ju med där i egenskap av att vara expert på suga kuk av någon anledning. Det handlar ju om att få bort kvällreflexerna.
Ja.
Och frågan jag ställde där bland annat var, varför ska du lära dig att bli av med kvällreflexerna? Är det för att du själv vill det eller för att någon annan vill det?
Ja.
Det ska du fundera på, för att det tar mellan 3 och 7 år att lära sig att sluka svärd. Men det tar ungefär en halvtimme att dumpa en snubbe.
Och sen fick vi ju höra här bara för en vecka sedan, om ni har hunnit lyssna, så var ju Timmy Märak här som sista gäst ut för i år. Och ja, det finns inte riktigt ord för hur fantastiskt jag tycker att det var att du var här, Timmy, med. Och att du delade med dig av din konst också i form av den här dikten på slutet.
Varsågoda, kära lyssnare. Här kommer Timmy med Märak med
ett dikt. Andra skinn. Har du ett andra skinn? Vet du hur du klär av dig andras hat, hur du matar på deras fördomar till din fördel och spelar ut alla players? Har du lärt dig att le när du gråter? Hur alla versioner av förtrycket låter, förlåter du dem, de som omedvetet stövlar in eller medvetet trampar på oss? Har du ett andra skinn? Ett tredje kön när du vill tränga dig i kön, eller ett du kan byta till innan din kvällsbön? För någon sa att Gud hatar bögar och att vi agar dem vi älskar och älskar våra mesta och ser de bästa sidorna i våra partners värsta stunder. Vad ser du när du blundar, undrar du också? Hur du kommer sig att banken alltid vinner? Har du ett andra skinn för när du ska gå och handla? Förvandlar du dig fortfarande till de andra för att slippa andas andra klassens luft, tredje fasens ångest, underklassens hat och arbetarklassens sånger? Allt i samma bröst använder du din röst när de använder oss. Slåss du? Överlever du eller blev du bara över efter massaken, skonad för den goda sakens skull? Knullar du på dina villkor eller tog de det också när de tog sig in utan lov? Har du ett andra skinn? Sover du? Lovar du också omöjliga saker? Älskar du att se dig själv naken utan att någon annan säger det? Vet du eller känner du? Försöker du med källkritik eller skriker du? Skrider du ut i natten eller har du också fått lära dig att huka, gömma, låta dem hållas och sen glömma för husfridens skull? För den självutnämnda husgudens puls slog för hårt och för att det är svårt att springa när du tvingats till allt så länge att du tror att du vill. Tror att du älskar, tror att du överlever ändå, tror på att du en dag kommer vakna fri utan att måste rymma, ramma, slåss och orka. Tårarna får mitt andra skinn att torka och jag fjällar, ömsar, fäller inte längre tårar över dem som omedvetet stövlar in eller medvetet trampar på oss. Jag slåss varje dag. Hatet är inte vårat fel, obehaget är inte vårat ansvar, men vi tar det och vi gråter tills vi ler och aldrig mer ska vi odla ett andra skinn. Tack.
Jävlar. Tack så hemskt mycket.
Tack själv.
Shit, jag fick någon slags, jag vet inte vad, för reaktion. Jag blev svettig.
Kärlek, kan jag bara säga. Så, vi har släppt 30 program det här året. Alltså, är det inte fantastiskt? Jag tycker det är helt fantastiskt. Och jag är helt, alltså jag har inte ens tagit in det här ännu. Så tusen tack alla ni som har varit gäster här. Tusen tack alla ni som har lyssnat. Nu går vi in i 2018 och då kommer Burlesque-podden att dra ner takten på antal program av olika orsaker. Kanske främst för att jag känner att nu har jag etablerat det här konceptet. Jag älskar det här konceptet, men jag måste också få tid att ta hand om mig och mina övriga projekt. Så Burlesque-podden kommer fortfarande vara lika bra, lika spännande, lika angeläget, lika stort om inte större. Men jag kommer dra ner antalet program till att bli en gång i månaden istället. Så det blir lite mer sällan, lite mer exklusivt. Okej, kära mina lyssnare och kollegor och älskare och vänner av Burlesque-podden. Tack för i år! 2017 har varit fantastiskt. Och hej, 2018, det kommer också bli fantastiskt. Ni ska bara få veta vilka underbara gäster jag redan har spelat in program för med förkommande säsong. Vi hörs. Jag heter Aurora Brännström. Det är Brännström och Lundgren Gästproduktion HB som producerar Burlesque-podden och vi spelar in på Custom Music Productions tillsammans med Andreas Hedberg för ljud och redigering. Puss, puss!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.